Jag tänkte faktiskt prata om Rut idag. Ämnet är ju hjältar. Och när man tänker på, eller hör ordet hjälte, så tänker man ju kanske på stora starka män i blåa trikåer och röda kalsonger. Eller så tänker man på en väderbiten revolverman som kommer rida ensam in i en by och hjälper byborna mot de onda ranchägarna. Och jag tror lite grann att när vi tänker på hjältar i Bibeln så har vi nog samma måttstock till viss del, även om vi kanske inte vill erkänna det. Vi har Josua, han som intog Kanaans land och besegrade Jeriko och byggde upp nationen Israel. Och Simson, den här starke mannen som ensam besegrade flera tusen, eller vad det var, fiender med en åsnekäke. David, herdepojken som dödade jätten och blev kung. Det finns flera sådana här personer som vi ser som hjältar i Bibeln. Nehemja, tempel, han som var munkskänk och trotsade jantelagen och reste och byggde upp en hel stad. Paulus, vi tänker på, om vi går till Nya testamentet, så har vi Paulus, Petrus och Johannes och Jakob och de här lärjungarna som offrade livet för sin tro. Det är också lite machostuk över det hela. Men det finns då en annan sorts hjälte. Och det är en av dessa som vi ska titta närmare på idag. Och det kanske är lite lättare för oss att identifiera sig med en sån typ av människa. Rut är unik på många sätt. När vi talar om personer eller hjältar i Bibeln. Det finns 66 böcker i Bibeln. Och två av de böckerna är uppkallade efter en kvinna. Det är Esters bok. Esters bok handlar om en judisk flicka som hennes familj har blivit för till Babylonien var det först. Sen så blev det ju Persien sen när Babylonien blev erövrat av perserna. Så hon växer upp i Persien och blir drottning. Och boken handlar om hur hon på instruktioner av sin farbror lyckas rädda judarna undan ett folkmord. Så att visst, det handlar om Ester, men det är ändå Mordekaj, hennes farbror, som är i bakgrunden hela tiden och styr och ställer. Men Ruts bok är lite annorlunda. Det handlar om två stycken kvinnor och deras levnadsöde. Och det är liksom det handlar om. Det är ingenting annat. Många forskare tror att det är en kvinna som har skrivit den här boken. För det är väldigt mycket kvinnligt perspektiv utifrån den. En intressant detalj. Ett uttryck som inte finns någon annanstans i Bibeln. Det är när man pratar om Israels folk. Och det är oftast Jakob, Abraham och Isak jag pratar om. De tre patriarkerna. Men i Ruts bok så står det. Det talar om Rakel och Lea som har byggt Israels hus. Jakobs två fruar. Ruts bok används väldigt mycket i den judiska liturgin och judiska gudstjänsterna. Så det är en bok som frekvent används. Och även om den är ganska speciell och unik så har den aldrig varit diskuterad ifall den ska tillhöra kanon eller de heliga skrifterna. Den har alltid haft en givna plats där. Även i kristna Bibeln. Men innan vi kika på vad vi kan lära oss av den här boken så tänkte jag att jag skulle ta en liten kort resumé för er som inte är så bevandrade i Bibeln och ni som har glömt. Det var ett tag som ni gick i söndagsskolan en del av er. Boken börjar med att det blir hungersnöd i Israels land. Och det här utspelar sig i slutet av tiden, domartiden. Strax innan Israel blir ett kungadöme. Men det var hungersnöd i Israel och Noomi och hennes man bestämmer sig för att flytta till Moabs land. Och de har två söner. Men när han kommit dit så dör Noomis man. Sönerna gifter sig med två moabitiska tjejer, Rut och Orfa, eller Orpa. Så småningom dör sönerna också. Och Noomi bestämmer sig då för att vända tillbaka till Israel, till Betlehem, hennes hemstad. Rut bestämmer sig för att följa med tillbaka. Orpa stannar kvar i Moab. Och när de kommer då till Betlehem så Rut och Noomi, två stycken fattiga änkor, har inte så mycket. Så att då skickar Noomi ut Rut på åken för att plocka ax. Och det är en intressant grej, för att det var ju så på den här tiden att det fanns ju inga socialkontor och ingen arbetsförmedling och försäkringskassa. Så att var man änka och ensam och inte hade något jobb så fick man klara sig själv. Men då finns det vissa lagar som reglerar hur man skulle ta hand om de här personerna. Vi kan kolla i tredje Mosebok i kapitel 23, om man har Bibeln med er. Så står det så här i vers 22. När ni bärgar skörden i ett land ska du inte skörda in till yttersta kanten av din åker. Och du ska inte heller plocka ströax efter din skörd. Detta ska du lämna kvar åt det fattiga och åt främlingen. Jag är Herren er Gud. Så det Noomi gjorde, eller Rut gjorde, var att utnyttja sin rätt att få plocka ströaxen. Moab var en man som ägde den här åken. Och han var lite äldre men ogift, verkar som. Och han får se Rut gå på åken där och blir lite intresserad. Och då inför han rutavdraget. Vet du vad det är för någonting? I kapitel 2 i Ruts bok, vers 15, så står det så här. När hon sedan steg upp för att plocka ax befallde Boas sin tjänare och sa det. Låt henne också plocka mellan kärvarna och behandla henne inte illa. Ja, ni kan till och med dra ut strån ur knipporna åt henne och låta dem ligga så att hon får plocka upp det. Och ni får inte klandra henne för det. Så där har vi föregången till utavdraget. Noomi då, som är lite äldre och visar, hon fattar ju galoppen. Så att hon med lite kvinnlig list så fixar hon så att snart är Rut och Boas gifta. Rut blir mamma och Noomi får en ny familj. Och så lever de lyckliga sina dagar. Så skulle det sluta om det var en saga. Men det här är ju ingen saga, så att historien fortsätter. Men jag kommer till det senare. När jag fick det var den här texten tidigare så började jag fundera på vad kan vi lära oss ur det här på ämnet hjältar. Och då var det två stycken frågeställningar som jag tog fasta på. Det ena är: vad gör en hjälte? Då tänkte jag inte alltså, vad en hjälte sysslar med på fritiden. Utan vad är det som gör att en hjälte är en hjälte? Vad är det för karaktär eller vad är det för egenskaper som gör att någon är en hjälte? Det är den ena frågan. Och den andra: vem är en hjälte? Ser vi hjälte när vi möter den? Eller förblindas vi av våra fördomar så att vi missar hjälten? Om vi börjar med vad gör en hjälte? Det finns så många egenskaper som är bra att ha om man ska vara en hjälte. Styrka. Högt IQ kan vara bra att ha. Snabbhet. Listig. Det är bra saker. Men det finns en sak som jag tror är nödvändig för att man ska fungera just som en hjälte. Och ur Guds perspektiv kanske det är den enda egenskapen egentligen som man behöver. Till att börja med i alla fall. Vi möter tre kvinnor i Ruts bok. Det är Noomi. Och så hennes två sonhustrur, Rut och Orpa. När vi läser texten så är det uppenbart att både Rut och Orpa håller av sin svärmor ganska mycket. Jag ska läsa ett ganska långt stycke i Bibeln, eller i Rut här, så att få sammanhanget. Och det är vers Rut kapitel 1, vers 6-19 blir det. Jag tror ni får det på skärmen här om ni inte har Bibeln med er. Ruts man och hennes söner har dött, som jag sa innan. Och då står det så här i vers 6. Naomi bröt upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. Till medan hon var i Moabs land hade hon hört av Herren, hört att Herren tagit sig an sitt folk och givit en bröd. Hon lämnade tillsammans med sina båda sonhustrur den plats där hon hade bott. Men när de var på väg mot Judaland sa Naomi till sina båda sonhustrur: vänd om och gå hem igen, var och en till sin moders hus. Må Herren visa godhet mot er, så som ni har gjort mot de båda döda och mot mig. Må Herren låta er finna trygghet, var och en i sin mans hus. Och hon kysste dem, men de brast ut i gråt och sa till henne: nej, vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk. Men Naomi svarade dem: vänd tillbaka mina döttrar, varför skulle ni gå med mig? Har jag några fler söner i mitt moderliv som kan bli män åt er? Vänd tillbaka mina döttrar och gå hem. Jag är för gammal för att bli gift, och även om jag skulle tänka att jag ännu hade hopp, ja, om jag redan i natt går mot en man och rent av födde söner, skulle ni då vänta på dem tills de blir vuxna? Skulle ni stänga er in utan man? Nej, mina döttrar. Det är mycket bittrare för mig än för er, eftersom Herrens hand har drabbat mig. Då brast de på nytt ut i gråt. Orpa kysste sin svärmor farväl, men Rut klamrade sig fast vid henne. Naomi sa då: se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk, till sina gudar. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska. Men Rut svarade: tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Till dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och senare, om någon annan än döden skulle skilja mig från dig. När hon såg att Rut var fast besluten att gå med henne, talade hon inte mer med henne om det. Och så gick de båda till dess att de kom till Betlehem. Det finns ett ord som förekommer i Ruts bok på några ställen. Det är det hebreiska ordet som översätts till trofasthet. Det översätts lite olika på olika ställen i den här Bibeln. Men om vi kollar i vers 8-9. Må Herren visa godhet mot er. Det ordet för godhet är samma ord som används i kapitel 3 och vers 10. Då sa han: välsignad, det är Boas som säger till Rut. Då sa han: välsignad är du av Herren min dotter. Du har nu visat ännu större trohet än förut, genom att inte springa efter unga män. Och så i vers kapitel 2, vers 20. Då sa Naomi till sin sonhustru: välsignad var han av Herren som inte har tagit bort sin nåd från vare sig det levande eller det döda. I de här tre ställena så används ordet, jag kan inte uttala det på hebreiska, men det är samma ord som används för att beskriva Guds egenskap som Ruts egenskap. Och det är ordet trofasthet. Orpa älskade sin svärmor. Det är uppenbart, hon följde med sin svärmor och ville följa med. Hon var beredd att lämna sitt land, precis som Rut var. I och med att deras män hade dött så var de fria att börja om på nytt och gifta sig och starta nya familjer. Men när Orpa konfronterades av vad det egentligen kostade att följa med Naomi till Israel, till Betlehem, så backade hon. När hon insåg priset så var det inte intressant längre. Men Rut, hon vägrade följa förnuftet. Hon följde med Naomi. Hon var trofast, trots att hon såg att hon egentligen inte hade någon framtid i Betlehem. Naomi var en fattig änka. Rut var en fattig änka. Flyttade till ett främmande land. De inte kan språket. Det fanns ingenting för henne där egentligen. Men hon älskade sin svärmor och ville följa med ändå. Och det är en fras som jag fastnade för som gör skillnaden mellan Orpa och Rut. Och det är det som är liksom lite grundbult i den här predikan. Och det är vers 16 i första kapitlet. När Rut säger till Naomi: ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Vad är det Rut säger här egentligen? Rut har inte längre identitet som Moabit. Moab var inte hennes hemland längre. Hon hade funnit en annan gud. Hon hade funnit ett annat land. Det var ingen uppoffring för henne att lämna Moab. För hon hade redan lämnat Moab för länge sedan. Moab var redan hennes... hon var redan en främling där. Och det blir inte så svårt att dra paralleller till oss som kristna när man tänker på texten på det sättet. Vart har vi vårt hemland? Hur ser vi på detta jordeliv? Hur ser vi på Sverige? Vetlanda? Vårt hus? Är det som är vårt hem? Då blir det svårt att följa när Gud kallar. Jag tänker inte enbart på att flytta. Alltså att man ska flytta geografiskt. Jag tänker liksom på... alltså, vad har vi i vår trygghet? Är det en fast anställning? Är det våra pensionssparningar? Eller är det våra bankpengar som vi har vår trygghet i? Klarar vi att lämna det för att följa Gud? Eller gör vi som Orpa och vänder tillbaka? När vi inser vad vi håller på att förlora. I Matteusevangeliet så berättar Jesus en liknelse som handlar om Guds rike. Det är en av de kortaste liknelserna i Bibeln. I kapitel 3, vers 44, så står det så här. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Rut hade hittat skatten. Hon hade hittat Guds rike. Det var därför hon kunde sälja allt och köpa åken och följa med Naomi till Israel. För henne var det ingen uppoffring längre. Paulus skriver i Filipperbrevet kapitel 3, vers 8. Filipperbrevet 3, vers 8. Ja, jag räknar allt som förlust. Det är för att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Rut kunde vara trofast mot Naomi och Gud eftersom hon hade hittat skatten. Och inte hade sin lojalitet i det som låg bakom. Det är så lätt för oss som varit kristna ett tag att... göra som Israels folk när de vandrade genom öknen och hade lämnat Egypten. Att vi längtar tillbaka. När det blir lite jobbigt så ser vi tillbaka och tänker att hur bra hade vi inte i Egypten? Ni som har gått i söndagsskolan förstår den liknelsen. Det är så lätt att glömma vad vi har fått av Gud och vad vi får av Gud. Så vi ser inte det som ligger framför och det vi har att vinna. En Guds hjälte, det är en person som är trofast. En som är pålitlig, en som går att lita på. Och det är först när du vet vart du har ditt hemland, vart du har din lojalitet. Det är först då du kan vara trofast Gud. När du inte längre har någonting att förlora. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör. Samla era skatter i himlen. Där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Vad är ditt hemland? Vad har ditt hjärta? När vi har hittat skatten, Guds rike, och vi inte har någonting att förlora längre, då kan vi vara trofasta mot Guds kallelse. Och då kan vi bli en Guds hjälte. När denna världens goda räknas som en förlust för oss. Men vem är då en hjälte? Nästa frågeställning. Här handlar det lite mer om vår syn på andra människor och på oss själva. Vad ser vi hos andra människor och vilka räknar vi med? Rut var en kvinna som jag nämnde tidigare. Två böcker i Bibeln är uppkallade efter kvinnor. Det säger ju lite om synen på kvinnan på den tiden. En kvinna skulle gifta sig och föda barn, så många som möjligt. Mer skulle inte göra. Ta hand om sin man. Man hade ingen hög status som kvinna på den här tiden. Dessutom var Rut fattig. Hon var änka. En övergiven fattig änka. Och som sa innan så det fanns inte många rättigheter för änkorna och för fattiga människor på den här tiden. Utan man fick klara sig själv. Man räknades inte. Och det fanns ju lagar som man sa som reglerade lite grann hur man skulle ta hand om dem. Men frågan är hur bra de efterlevdes. Vi kan ju se i Ruts bok, vers 9. Så säger Boa så här. Se efter vad skördemän arbetar på åkern och följ efter dem. Jag har förbjudit mina tjänare att röra dig. Av någon anledning som var tvungen att ta dem för sina tjänare att de inte skulle göra henne illa. Det fanns antagligen anledning till att han gjorde det. Och läser man profeten i Gamla testamentet så återkommer det gång på gång att de tillrättavisar folket för hur de behandlar den fattige, den änkan och den hemlöse, den faderlöse och främlingen. Så uppenbarligen var fattiga änkor ingenting man räknade med på den här tiden. Men hon var inte bara en fattig änka, hon var moabit också. En främling, en invandrare. Och det här tycker jag visar lite grann på vilken humor Gud har egentligen. I 5 Moseboken 23, vers 3 så kan vi läsa följande. Ingen moabit ska komma in i Herrens församling, inte ens efterkommande i 10 led som någonsin kommer in i Herrens hus. Moabiterna var ett folkslag som låg i krig mot Israel många gånger. De var fiender till Israel. Och anledningen till den här uppmaningen det beror på att när Israels folk vandrade från Egypten in i Kanaans land så blev de motarbetade av moabiterna. Så att alltså, Israels folk gillade inte moabiterna, så kan man säga. Milt uttryckt. Vi kan så anta att när Rut kommer till Betlehem tillsammans med Naomi så ses hon med viss skepsis, viss misstänksamhet. Men det är intressant därför att det som ingen räknar med, det räknar Gud med. Moabitskan Rut, hon blev kung Davids gammelfarmor. Ruts bok slutar inte med att hon får barn, utan det fortsätter med lite en kort släkttavla över Davids, kung Davids släkttavla. Så moabiten som inte någon räknar med blev gammelfarmor till kung David, han som upprättade Israels rike. En sak är säker med Gud, och det är att han ofta går utanför boxen. På något sätt tror jag att Gud vill påminna Israels folk att den välsignelse som de blivit lovade genom Abraham och det löfte de har fått inte enbart gällde judarna, utan var tänkt att gälla alla folken. Judarna var utvalda folket. Guds förrättningsplan var genom judarna. Och vi som kristna tror jag att det står på många ställen om det att Israel var Guds utvalda folk. Men Guds förrättningsplan var att de skulle vara besignelse till alla folk. Och Paulus skriver i Galaterbrevet kapitel 3, vers 28. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni till Kristus. Vi kristna tror att det är genom Jesus som det löftet har blivit tilldelat alla folk. När Jesus stod på korset och tog vår synder på sig. Och Jesus kom ifrån Davids släkt. Så tack vare Ruts trofasthet så fick hela världen tillgång till välsignelsen som Gud hade. Det som ingen räknade med, det räknar Gud med. Men skulle vi ha sett Guds hjälte i det här fallet? Eller skulle vi vänt bort blicken? En fattig, ensam änka som dessutom var invandrare och främling. Boas såg Rut människan, han såg inte främlingen. Och hur ser vi på andra människor? Ser vi en hjälte i de människorna vi möter? Vi känner till liknelsen om den barmhärtige samariten. Där en samarit, ett folkslag som judarna föraktade, kom från en religion som de rättrogna judarna föraktade. Det är han som är hjälten när han räddar den slagne mannen. Hur många hjältar missar inte vi för att vi förblindas av våra fördomar? Och hur ofta ser vi inte ner på oss själva också? Det är inte bara att vi ser ner på andra människor. Vi kanske ofta ser ner på oss själva. Inte kan Gud ändå vända mig. Vad är jag för någonting? Men Gud räknar med dig även om ingen annan gör det. Även om inte du gör så räknar Gud med dig. När vi har hittat skatten, Guds rike, och är beredda att lämna allt bakom oss och att följa honom som dog på korset för oss, då finns det ingenting som hindrar Gud att använda oss. Oavsett vår bakgrund, är hon en man eller kvinna, fattig eller rik, dum eller smart, svensk eller vad som helst. Gud ser dig som en potentiell hjälte. Och ditt liv får en ny mening när du lämnar ett gamla hemland. Ditt folk är mitt folk. Din Gud är min Gud, sa Rut. Vad ett sånt beslut i ditt liv kan leda till, det vet bara Gud. Men jag är övertygad om att, liksom Paulus, så kommer du räkna allting gammalt som en förlust i jämförelse med det som ligger framför. Och även om du kallar dig för kristen i flera år så, eller aldrig hört talas om Gud, så har Gud en plan för dig. Och han kan fylla ditt liv med mening. Gud vill att du ska bli en hjälte. Att du ska vara till glädje och välsignelse för andra människor. Och det handlar inte om styrka, mod. Utan det handlar om att vara trofast. Det handlar om vad du har din lojalitet. Vad du har din skatt. Vad du har ditt hjärta. Det är det som avgör om Gud kan använda dig. Men han tvingas inte på dig. Utan det är du som väljer. Han erbjuder dig att följa med på resan. Till ditt nya hemland. Men det är du som väljer. Om du ska gå Orpas väg. Eller Ruts väg. Amen.